CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Walk down and I'll be there with you. We're gonna walk down to the Capitol.
Demonstranter som samlats under dagen till stöd för Donald Trump har tagit sig in i byggnaden och i stora massor.
I call on President Trump to go on national television now.
I know how you feel, but go home and go home in peace.
Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes.
Jag tror att Dan Eliasson missbedömde det här och det har fått stora konsekvenser och idag har han fått lämna som generaldirektör.
Det låter som att du har lämnat det där det kriminella bakom dig idag.
Kan vi ta nästa fråga?
Välkommen till 2021 års allra första veckopanel som till stor del ska analysera det politiska skandaldramat i USA. Hur kunde kongressen stormas och vad blir eftervärldens dom mot avgående president Trump? Generaldirektören som kom hem från värmen, var det Dan Eliassons eget beslut? Och SVT uppmärksammar hiphopartisten Yasin med exklusivt intervjuprogram samtidigt som artisten är häktad misstänkt för ett allvarligt brott. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Ja, det som hände i USAs huvudstad den 6 januari kommer sannolikt att gå till historien. Men hur kommer stormningen av kongressbyggnaden Kapitolium att skildras i framtiden? Protest, sabotage eller kuppförsök? Välkomna till årets första veckopanel med en digital paneltrio som ser ut så här. Carl Hamilton, författare och samhällsdebattör som i och med det här debuterar i vårt panelformat. Välkommen Carl Hamilton.
Tack, vad trevligt. Ja.
Karin Svanborg Sjövall, tidigare vd för Timbro, idag liberal skribent och författare. Välkommen Karin.
Tack så mycket.
Och Dan Korn, folklivsskildrare, författare, västgöte, rabbin och ledamot i tankesmedjan Oikos förtroenderåd och också debutant i just denna panel. Välkommen Dan Korn.
Tack ska du ha.
Det finns ett antal trådar att dra i om det som sker i USA, men om vi börjar med era spontana reaktioner på det som har hänt. Carl Hamilton.
Det var onekligen oerhört dramatiskt. Jag råkade passera tvn för jag ville se sammanräkningen och höra de här senatorerna och kongressledamöterna som ville debattera de olika delstaterna och så utsattes Kapitolium för en attack utifrån från demonstranterna som hade lyssnat på Trump bara någon halvtimme tidigare och det utvecklades till en oerhört dramatisk händelse och måste jag säga i långa stycken förvånande. Framförallt därför att amerikanerna verkade helt oförmögna att skydda en så central federal byggnad.
Mm. Karin Svanborg Sjövall, vad är din reaktion på, till att börja med på det här?
Nej, men jag tyckte att det var ett sånt där 9-11 moment när liksom någonting hände och man var tvungen att sätta sig ner och sen upptäckte att man hade ganska svårt att slita sig från skärmarna när man verkligen nästan bokstavligt talat kan känna historiens vingslag slår. Det här är ju ett nytt, ganska sorgligt kapitel får man säga i USAs historia, även om det kanske på många sätt är en logisk slutpunkt av den sittande administrationen.
Dan Korn.
Ja, jag såg det också i realtid. Jag skulle titta på något helt annat på YouTube och så var det en direktsändning från det här talet som Trump höll. Så jag såg när han, får man väl säga, eldade massorna. Och sen den här nyhetssändningen från när de bröt sig in i parlaments, i Kapitolium och allt detta. Och det märkligaste av allt var att samtidigt så håller jag på och läser om Francis Fukuyamas bok The End of History and the Last Man. Sista kapitlet där, som jag tror väldigt få har uppmärksammat och som jag själv måste erkänna att när jag läste den sist inte tänkte på, men när jag läste.
Ja, vad är poängen där då?
Ja, poängen är att han utgår från The Last Man, alltså den sista människan. Han menar att i den liberala demokratin så finns det inbyggt ett osäkerhetsmoment. Därför att den, för att citera en kuplett av Karl Gerhard, alla är och vill lika enligt demokratin. Demokratin eftersträvar ett jämlikt samhälle, men resultatet blir också ett likt, att vi blir lika varandra och, det och då blir människan så som Nietzsche beskriver som den sista människan, alltså en människa utan någon egen större personlighet. Och han säger då att det finns ett problem med det, och det finns människor som han kallar för megalotymi, säger han att de är. Alltså människor med stora personligheter som måste liksom känna att de har plats. Och de människorna kan utgöra en fara för demokratin. Om de inte får plats, om de inte bereds plats, så utgör de en fara. Och han tar som exempel på en sån människa, 1992 alltså, så tar han som ett exempel på en sån människa Donald Trump.
Det var värst. Ja, du kan få återkomma till det. Ja. Själva de här personerna, Karin, som tog sig in i Kapitolium, vad var det de gjorde för någonting? Var det ett kuppförsök? Var det en demonstration som vad anser du att de gjorde?
Det var väl någon kombination. Det var väl i huvudsak sabotage får man säga, men det var nog ganska många som trodde att man kanske också medverkade i ett kuppförsök. Det är svårt att tro någonting annat. Och även om jag inte brukar vara så lagd åt konspirationsteorier, så är det klart att det är ganska mycket som man känner behöver redas ut där. Allt från hur det kom sig att säkerheten var så dålig, att de lyckades klättra upp på det här sättet, att det gick så fort, att det gick så väldigt kort tid mellan det att Trump hade hållit sitt tal till att de faktiskt stormade byggnaden. Det är ju helt uppenbart att USA befinner sig i en position just nu där det är ungefär 50-50 vilka som menar att det här valet har gått rätt till eller inte.
Men vad var det för ideologi som präglade de här människorna som först stod utanför och viftade med flaggor och sen började klättra upp och så småningom slog sönder fönster? Vad säger Carl?
Det är intressant att Dan tar upp Fukuyamas bok som ju i långa stycken är ett försök att göra liberalismens, den liberala utopins seger till en historisk nödvändighet. Alltså det är det viktiga. Inte att man målar upp den liberala utopin, och den är bred, den är mycket bredare än nyliberalismen. Den innefattar en lång rad attityder och önskemål som även vänstern omfattar. Det viktiga är inte att måla den liberala utopin, utan att man säger att den är historiskt nödvändig. Den kommer vare sig vi vill eller inte. Och Trumps anhängare, de reagerar i grund och botten mot just det här. Det ödesbundna i utvecklingen. Och det är det som gör det så svårt för den liberala opinionen att hantera Trumps anhängare eller Sverigedemokraterna här i Sverige. Jag tycker i största allmänhet att den liberala USA har varit otroligt valhänt i sin hantering av Donald Trump och i långa stycken har gjort precis det som Trump har önskat. Din fråga gällde väl ett kuppförsök här, och man kan använda ordet.
Ja, eller vad det var för någonting.
Alltså man kan använda ordet kupp, det tycker jag utan vidare, men det var ju egentligen inte ett kuppförsök, och det är ju vår smala lycka att Donald Trump, samtidigt som han har en enormt stor följarskara och är en skicklig demagog, så är han ju så vansinnigt tafflig. Alltså allt han gör är ju så amatörmässigt. Han snubblar på sig själv hela tiden. Och det verkligt oroväckande är att hade han haft en plan och arbetat systematiskt och hade han utnyttjat skickliga människor istället för att kasta ut dem, så verkar det ju som att USA är vidöppet för just en politisk kupp.
Strax innan det började bli riktigt dramatiskt där vid Kapitolium så hade han ju då talat på ett stort politiskt möte utanför Vita huset till sina anhängare under devisen Save America.
All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. And after this, we're going to walk down, and I'll be there with you. We're going to walk down to the Capitol.
Ja, han skulle till och med följa med till Kapitolium, sa han. Det gjorde han ju inte. Karin, han har haft flera budskap efter det, men vad var innebörden just där?
Nej, alltså i efterhand så är det ju svårt att inte tolka honom bokstavligt. Som att han bad dem att göra ungefär det som de faktiskt gjorde. Och det faktum att han sen 24 timmar senare, eller hur det var, faktiskt höll ett nytt tal där han sa, när han erkände att det skulle bli en transition och så vidare, verkar ju inte ha berott på att han, så att säga, äntligen hade tagit sitt förnuft i fånga, utan att det hade funnits tillräckligt många juridiska rådgivare som hade berättat för honom att det finns tillräckligt mycket dokumenterat material för att få dig fälld. Om du inte uttryckligen tar avstånd från att det här var din faktiska avsikt. Men det är ju rätt svårt att prata runt det här citatet. Alltså det är ju rätt uppenbart vad han faktiskt bad om. Och sen så kan man ju också fundera lite grann över vad hans egna anhängare kände efter detta. Folk har ju dött för att de faktiskt har också följt hans egen uppmaning i det här läget. Och nu har han visserligen fortfarande inte erkänt sig, så att säga, legitimt övervunnen på demokratiska medel. Men han har ju fortfarande sagt att det här går inte efter mycket kort tid. Det ska bli intressant att se hur liksom hans följarskara kommer att reagera på det här.
Men om vi är kvar innan det har gått så där långt, utan när det fortfarande brinnande dramatik och de här poliserna i Kapitolium såg ju ut att vara förfärade, men samtidigt framstod också det som ganska taffligt egentligen. Men medan det fortfarande var stor dramatik så framträdde ju Joe Biden i Delaware med allvarsmättad min.
To storm the Capitol, to smash windows, to occupy offices, it's not protest. It's insurrection. I call on President Trump to go on national television now.
Ja, Dan Korn, vad säger du om Joe Bidens framträdande? Vilken roll kan de här orden ha spelat?
Han gick ju inte omedelbart på national television, så han följde ju inte hans uppmaning. Donald Trump alltså. Men ja, väldigt, väldigt svårt att... Väldigt svårt att säga vilken roll de orden kan ha haft. De stärkte givetvis Bidens... Vi har ju här att göra med en liten grupp människor som gör en väldigt, väldigt korkad sak. Och det som Biden säger, det är ju givetvis det han bör säga i en sån situation.
Och någon timme senare eller två så kom det till slut ett uttalande från president Trump i en kort video som publicerades på Twitter.
This was a fraudulent election. But we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace.
Jaha, där kom det. Hade Donald Trump verkligen kommit på andra tankar här? Karin, ångrade han sina ord några timmar tidigare?
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte han ångrade sig ett enda dyft. Men jag tror faktiskt att det var till många register som berättade för honom att han skulle komma och skaka galler om han inte ändå gjorde ett sånt där mycket motvilligt erkännande ändå.
Men han stoppade in det här med stödet, I see you, I love you, you're very special, och det var ett bedrägligt val, upprepade han ännu en gång även i den här videon.
Ja, det tror jag han kommer fortsätta göra. Jag tror aldrig han kommer erkänna sig på serien. Det skulle förvåna mig extremt mycket om han gjorde det.
Carl, hur tolkar du det här budskapet i serien av Trump-budskap?
Jag tror att hans anhängare hör vad han vill säga. Det vill säga det är inte en reträtt, ja, det är en taktisk reträtt. Och de förstår att han avsvär sig inte deras stöd, inte alls, utan det här är en taktisk reträtt. Vi måste nu upphöra med den här aktionen. Det finns ju ingen... Han backar inte från sin ståndpunkt att valet är fusk och att det är fel att protestera och att det är fel att försöka att hindra nästa president att ta sin plats, inte på något sätt. Och det tror jag också hans anhängare hör. Och de är också vana vid att läsa Trumps undertext. Ibland tvingas han till politiska reträtter, men han formulerar sig på ett sådant sätt och att hans anhängare förstår vad han egentligen vill säga, och också att när han inte är med i det han säger. Det har ju varit många sådana tillfällen där han har ställt mot väggen och har han tvungen att göra en mindre reträtt. Men hans anhängare läser honom väl. Det är fortfarande så att han har ett väldigt stort stöd i USA. Det är ingen som har kommit på riktigt hur det där ska hanteras.
Karin?
Ja, men jag tycker det är också så uppenbart när man lyssnar på honom, till skillnad från nästan alla andra politiker, att han tilltalar ju också sina anhängare direkt. Alltså han pratar nästan mer om en du person. Mm. Det är så här, jag hör er, jag vet vad ni känner, jag känner samma sak. Och det faktum att han nu är så uppträngd mot en vägg, inte jag heller säker på, egentligen skadar hans relation till sina anhängare, utan tvärtom så är de ju nu en del av en gemensam grupp som står under hot.
Men han har ju talat väldigt föraktfullt om svaghet. Och i det här fallet kunde han ju själv möjligen framstå som att han var försvagad.
Ja, definitivt. Det märker man ju inte minst på att det är som en massavhoppen nu. Han håller ju på att bli lämnad ensam. Och det var ju tydligen också ett viktigt skäl till att han till slut lyckades övertygas om att hålla det här talet, där han ändå bad sina anhängare att lämna ner sig och att det skulle bli en transition. Att det är flera som har hotat och också ganska många som har gått. Så det blir ju tommare och tommare runt omkring honom. Och nu verkar det ju i hela det republikanska partiet som att människor börjar inse att det börjar bli politiskt farligare för dem att stå kvar där de var tidigare än att gå.
Dan Korn.
Ja, alltså jag tycker att det tyder på att han underskattar sina väljare. Han ser dem som att de vill bli sedda. Han säger "We love you, I see you" och så vidare. Han ser dem som de vill bli sedda. Han talar till den här skaran inne på Kapitolium som om det vore hans väljare. Man kan dela in hans väljare i två olika grupper. Halva USAs befolkning är ju nästan hans väljare, och halva USAs befolkning består inte av människor med horn på huvudet och pälsskinnsmössa och tatueringar över halva kroppen. Han har ju betydligt större stöd än så. Men han själv koncentrerar sig här på de här personerna. Jag skulle dela in hans väljare i två olika grupper. De som röstar på honom därför att han har den här egendomliga personligheten han har, eller de som röstar på honom trots hans egendomliga personlighet.
Men om vi går tillbaka en stund till de här personerna som i början i onsdags kväll kallades för demonstranter ganska länge. Biden kallade det för en mobb. Och det har varit lite diskussioner, men upprorsmakare är väl rimligt att kalla dem för. Men är det här personer, eller är det huliganer, eller är det politiskt engagerade människor, eller är det huliganer egentligen? Vad är det för människor?
Jag menar att de trodde själva att de försvarade demokratin. Alltså när Sveriges Television gör ett reportage om detta och kallar det för hotet mot demokratin, så har de inte förstått vad problemet handlar om. De här människorna tror på vad Donald Trump säger, att valet var riggat, och därför så tror de själva att de räddar demokratin.
Karin, är de här människorna dumma i huvudet, eller går det att förstå att de misstror både presidentvalet som har varit och de stora medierna?
Jag tror att det finns en del som bara är dumma i huvudet. Alltså jag tror inte att det är så att alla som var där är sådana som varken hade läst Fukuyama eller som egentligen hade några sådär väldigt högt flygande principer som motiv för det de gjorde. Jag tror att i alla sådana här mobbar så finns det en ganska stor procent som skulle kunna vara vänsterhuliganer eller anarkister, eller egentligen hoppa på vilken liksom orsak som helst för att slå sönder saker och ställa till med fanstyg. Sen fanns det absolut, tror jag, också bland de här människorna, människor som var högt politiskt motiverade, som känner en extrem misstro mot det politiska etablissemanget, som delvis på goda grunder avskyr demokraterna. Men jag tror inte att man ska inte utgå ifrån att liksom varken mannen i päls och horn eller ganska många av de andra som man har sett på de här bilderna som har blivit ikoniska nödvändigtvis var där för att de har gjort någon liksom djupgående analys av världens tillstånd, utan helt enkelt bestod väldigt mycket av människor som bara gillar att slåss. Som vilken liksom fotbollshuligan som helst.
Carl Hamilton.
Nej, jag tycker Dan gör ett viktigt påpekande att stora delar av Trumps anhängare, och det är ju riktigt att det finns många olika typer, men stora delar av Trumps anhängare upplever och är övertygade om att de stärker den amerikanska nationen, att de vill återupprätta den amerikanska nationens storhet, att de verkar inom, att de skyddar konstitutionen. De ser sig inte som revolutionärer som ska upprätta ett nytt samhälle, tvärtom. De slåss för det de uppfattar som traditionella amerikanska värderingar. Och det, så långt stämmer väl det här ganska bra med om man vill gripa makten. Jag menar inte vinna ett val, utan gripa makten. Att man är taktiskt för en person som strävar efter att gripa makten, det är bättre att verka inom institutionernas ramar och påstå att man vill att man stärker det bestående än tvärtom. Men som jag sa tidigare, Trump har inte den förmågan att leda en sån här rörelse på ett mer medvetet sätt.
En sak som ju har skett här nu är ju att de här stora techjättarna, som man brukar kalla dem för, då tänker jag framförallt på Facebook och Instagram, men också på Twitter. De har ju börjat att stänga ner hans konton eller under en period blockera honom från att nå fram och hävda då att här är det falsk information och det ska inte komma ut. Vad anser ni om den roll som techjättarna har tagit sig i det här fallet gentemot USAs president? Karin?
Alltså, de sitter ju lite i en rävsax, får man säga, därför att det var inte så länge sedan som Facebook-grundaren var tillkallad till senaten, tror jag, för att klargöra vad man gjorde för att säkerställa att deras plattformar inte användes för att sprida desinformation, konspirationsteorier, uppvigla till våld och så vidare. Det finns ju ständiga laghot som kommer från politikerna själva kring att de här techjättarna ska ägna sig åt att moderera eller censurera, beroende på hur man ser det. Det känns ju lite grann som en strid som de inte kan välja, för samtidigt så är det klart att varje gång som Trump får sitt konto nedstängt eller någon annan får det, så bekräftar man ju bilden också av att det finns en elit som bestämmer vad som får och inte får säga, vilket dels skapar marknader för andra typer av plattformar som är helt omodererade, där man bara kan träffa människor som lever i sin egen bubbla. Och det som också innebär att man får just mycket mer av det här parallellsamhället i det offentliga samtalet, där man får en vidgande klyfta mellan de vanliga medierna och de övriga, som ju drivit på väldigt mycket.
Carl Hamilton.
Den liberala opinionens fördömanden av Trump, som ju har pågått i 4 år och som är en orkester varje morgon, varje dag i alla de liberala tv-stationerna och i alla de stora östkustmedia. Man har så att säga avslöjat Trump dagligen i 4 års tid. Det har inte haft någon som helst betydelse för att minska hans inflytande i USA eller hans möjlighet att göra det han vill. Tvärtom, det har stärkt Trump. Men däremot, hans plattform via Twitter och Facebook, det är viktigt. Och jag tror att när man stänger ner det, så det är ett verkligt hot mot hans förmåga att göra politik. Han har varit väldigt noga med, han slarvar med allt, men han har varit väldigt noga med att från första veckan som president underhålla sin egen bas. Han har hållit tal, till skillnad från andra politiker, så han rest i landet och hållit stora tal till sina väljare under alla 4 år. Och han underhåller dem med, som Karin sa tidigare, närmast personliga budskap flera gånger om dagen, varje dag året runt. Det är viktigt. Jag tror att när Twitter stänger ner honom, det är ett verkligt hot mot hans framtida inflytande.
Men tycker du att det är lämpligt och önskvärt att Twitter stänger ner där och att Facebook också blockerar honom?
Det är en svår fråga, därför att hela idén med sociala medier är att det ska vara en plattform och inte media i sin egen rätt. Alla ska få kunna tycka och tänka vad de vill. Sen finns det ju legala ramar, hets mot folkgrupp och förtal och sådant. Så det är inte i samma stund som Mark Zuckerberg kliver in och börjar uppträda som en ansvarig utgivare, så finns ju inte det där sociala mediet längre. Man har valt en mellanväg där man har markerat att påståenden som framförs är, vad säger man, omtvistade, alltså det är lögnaktigt. Det är inte lätt att hantera det här, för att det är ju själva idén med ett socialt medie.
Dan?
Alltså, om man ska ljuga så ska man ju alltid ljuga med att använda så mycket fakta som möjligt. Den bästa lögnaren är den som säger sanningen. Och där uppstår det just ett problem här. När sociala medier går in och säger att det har varit antingen si eller antingen så försvinner så att säga grådagarna. Det blir antingen svart eller vitt. Och i just fallet med USAs val, när Donald Trump påstår att det har förekommit valfusk och då sociala medier, Twitter eller vad det nu är, ska försöka motsäga detta och säga att detta är omtvistat, så vet förmodligen i stort sett varje amerikan att det inte är sant. Därför att det amerikanska valsystemet är fullt av möjligheter att fuska. Det hänger ihop med den amerikanska friheten. Det hänger ihop med att man inte vill kontrollera människor för noga. Och därför så hankar det efter i folkbokföringen och liknande. Jag har ett eget exempel. Min amerikanska svärdotter i förra valet skulle rösta och hittade sig inte i röstlängden, men hittade däremot sin mormor i röstlängden istället. Och eftersom mormor var död sedan flera år tillbaka så röstade hon i hennes namn istället. Detta är historier som alla amerikanare känner till. Och därför om man då säger, det är ju därmed inte så att det har kunnat påverka utgången på valet i någon större mängd. Men med just detta, när man säger att antingen så har det inte funnits något fusk eller så har det förekommit fusk. Och det är bara de två berättelserna som det ges utrymme för. Så är den tredje berättelsen att visst förekommer det fusk, men det har inte påverkat någon större utsträckning. Den grådagen, så att säga, den försvinner.
När det var stormning av Kapitolium så blev det ju stopp på de här förhandlingarna som skedde, eftersom det hade funnits kommit invändningar mot valresultatet. Men sen när ockupanterna, kan man väl kalla dem för också, när de var borta natten till torsdag och kongressbyggnaden var säkrad, så kunde förhandlingarna om valresultatet fortsätta. Och vicepresident Mike Pence kunde till slut summera presidentvalet.
Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes.
Ja, därmed så är Joseph Biden vald till president. Hur har Mike Pence, tycker ni, hanterat sin roll de här senaste dagarna? Dan?
Jag tycker han har gjort ett fantastiskt bra jobb. Det var väldigt modigt av honom, tror jag, med tanke på Trumps historia under de här åren, att han gick ut så tydligt och sa att nu är det slut. Nu är det faktiskt den amerikanska...
Vad riskerade han då?
Han riskerade ju givetvis att... Han riskerade givetvis sitt jobb. Det spelar väl ingen större roll ett par dagar innan han ändå skulle avgå i för sig. Men ändå är det en prekär situation. Vi vet inte riktigt vad Trump hittat på sånt där läget.
Ja, det var ju väldigt 5-12 får man säga. Men jag får nog hålla med om att jag blev också positivt överraskad ändå. Över att det var ändå ett antal nyckelfigurer. Mike Pence kanske ändå var den mest framträdande från det republikanska partiet, som har varit Trumps absolut mest lojala kärna, som en efter en ändå till slut sa så här, men här måste vi dra någon form av liksom streck i sanden. Och det tror jag spelar ganska stor roll också för det som kommer att ske liksom de kommande veckorna ändå, att det kanske skapar lite öppningar. Men det beror ju också rätt mycket på vad demokraterna bestämmer sig för att göra med den här riksåtalsprocessen och så vidare. Lite mindre stöd.
Jag tänkte komma till de där olika möjligheterna som diskuteras om en liten stund. Men lite innan Mike Pence kunde slå klubban i bordet, så hade han samlat sina tankar om det som hade skett i Washington den här dramatiska dagen.
Today was a dark day in the history of the United States Capitol. The violence was quelled. The capital is secured and the people's work continues. Freedom wins, and this is still the people's house.
Let's get back to work.
Har Pence nu slutgiltigt sagt upp kompanjonskapet med Donald Trump?
Han är ju i grund och botten en så ryggradslös person som har stöttat och varit en förutsättning, delvis en förutsättning för Trump genom hela den här perioden. Och att idag när Trump i viss mening är bortgjord och moraliskt tryckt mot väggen, att han då distanserar sig från Trump, det är ju nästan en politisk nödvändighet. Men fram till det att den här mobben visade sig, så var han ju alltså han gjorde bara det han måste göra. Han följer konstitutionens ord när han förbereder sig för att konstatera att kongressen har godkänt Joe Biden som president. I detta ligger ju inget val överhuvudtaget. Alternativet för honom är ju att uppmana till ett direkt uppror och att själv, alltså självsvåldigt utropa Donald Trump till kejsare. Så där finns ju inget val längre. Och rätt motvilligt. Det var ju tydligen bara sista dagen som han förklarade för Trump att jag har inte längre någon handlingsfrihet. Nej, alltså Mike Pence och hans tal här nu fram på morgonkvisten tycker jag också, det var det minsta han kunde säga. Han lägger ju inget ansvar någonstans, och det är liksom våldet i abstrakt form som har drabbat det där huset. Han antyder ju inte, han drar ju ingen linje mellan sig själv och det faktum att det är hans chef och närmaste man som ligger bakom den här attacken mot demokrati.
Det har hänt väldigt mycket på 48 timmar, och natten till i fredag så kom då ännu en video från Donald Trump, och budskapet där har ju tolkats som att han faktiskt har gett upp och accepterar att Joe Biden ska ta över.
I would like to begin by addressing the heinous attack on the United States Capitol. Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness and mayhem. The demonstrators who infiltrated the Capitol have defiled the seat of American democracy. To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay. Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. This moment calls for healing and reconciliation.
Försoning och enande, Karin Svanborg Sjövall. Det var vad Trump erbjöd och hoppades på sluttampen här.
Man hör ju ganska tydligt när han pratar ur hjärtat och när han läser upp något som någon annan har skrivit. Bara man kan säga ett ganska monotont, motvilligt innantill läsande från några kanske lite mer kyligt lagda medarbetare som har satt ihop någonting som ska försöka skydda honom hjälpligt.
Ja, men han är alltså Trump.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Det är ju under stark press nu, och han kanske själv har förstått eller har någon förklarat för honom att det finns en verklig risk att han hamnar i kurra för det här. Och därifrån kan han ju varken leda ett medieimperium eller utmana den politiska makten.
Ja, man kan ju säga att han har bra talskrivare, för han har hållit några sådana här ganska lysande tal ibland, men det är, som Karin säger, det är alltid uppenbart att det är någon annan som har lagt orden i hans mun.
Hamna i kurran, Karin. Ja, dels så har det ju talats här om att det här 25:e tillägget gör ju att i princip kan regeringen och vicepresidenten försöka driva fram att han ska bort presidenten från sin post om han inte är förmögen att föra det hela. Eller riksrätt, även om det bara är 13 dagar kvar.
Ja, det finns en massa spännande scenarier här. Jag har förstått att Nancy Pelosi, alltså talmannen och demokraternas chief whip, som ju som vanligt är på krigsstigen, och hon vill ju göra någon slags snabb process, alltså för att ställa honom inför detta, som hon aldrig har gjort tidigare. Det har jag förstått, eller det läste i alla fall, att Joe Biden inte verkar vara så förtjust i. Jag tror att han är nog också fullt medveten om att hans kanske primära uppgift just nu är att kanske försöka normalisera relationerna, och att det är inte någonting som skulle underlätta en sån process. Men det är ju inte omöjligt att det finns, börjar finnas tillräckligt många till tunga republikaner för att kunna tilta över majoriteten. Och om, jag tror att det är så att om man lyckas få en majoritet i kongressen för att avsätta honom, så måste man sen också få senaten en majoritet där för att kunna uttala då att han aldrig ska kunna upphålla ett formellt ämbete igen.
Två tredjedelars majoritet när det behövas.
Ja, precis. Jag tror inte att det kommer att hända. Men det är uppenbart att demokraterna är liksom inne i en egen process just nu, när det börjar bli ganska svårt att hålla de liksom argaste rösterna stången. Så jag tror att den mest intressanta dragkampen här, skulle jag egentligen säga, inte inom kanske republikanerna utan snarare inom demokraterna, för det säger också någonting om hur de tänker förhålla sig till sina motstånd under kommande fyra år.
Problemet är att demokraterna är också inne i sin bubbla, sin ekokammare. Och det här förstärker deras känsla av att vara alltid rättfärdiga och ha 100% rätt. Och det 25:e tillägget talar ju om att presidenten ska vara inkapaciterad. Nu börjar vi ju komma över på den sovjetiska sidan, att när man har fel politik så är man sinnessjuk. Alltså, om de prövar det kortet så kommer de få uppleva att en president, Mike Pence, säger jag är presidenten. Och en annan president, Donald Trump, säger nej, det är jag som är presidenten. Nu kommer det visserligen bara vara så i 3-4 dagar, men det där är ju inte lyckat. Och det här riksrättsförfarandet, alltså, det känns som illa genomtänkt hämndförsök från demokraterna. Det är mycket bättre, om man nu får ge råd till det amerikanska politiska etablissemanget, det är mycket bättre att låta rättssamhällets kvarnar mala. Det är redan en åklagare i Washington som utreder det här, och bevismaterialet ligger framför oss. Det är mycket som, alltså det, att man borde åtminstone kunna åtala Donald Trump som upprors, som uppviglar eller något läst. Men så, alltså min huvudtes är att demokraterna har också sin ekokammare, och de är oförmögna att hantera det underliggande politiska problemet. Det förhållandet att de drog igång en riksrättsprocess för ett år sedan, var det väl, det stärkte Trump.
Det pågår också en debatt om linjer, politiska linjer, mellan Trump och partier i Europa, och det har delvis riktats också mot Sverigedemokraterna här hemma, som ju faktiskt nominerade Donald Trump till Nobels fredspris för ett antal månader sedan. Mattias Karlsson, Björn Söder och Tobias Andersson, tror jag var, som skrev under den där nomineringen. Dan Korn, du som sitter i Oikos förtroenderåd, vad anser du om den här kopplingen?
Det är ju faktiskt så att han under sin presidenttid inte har startat en enda krig, men faktiskt inlett en mängd olika fredsprocesser. Så att alldeles gripet i luften är det ju inte, men hans egen personlighet gör det ju omöjligt. Så att, ja, det.
Men finns det någon slags broderligt samförstånd mellan Donald Trump och Sverigedemokraterna här hemma?
Nej. Men däremot finns det ett samförstånd mellan republikanerna och Sverigedemokraterna. Det är ju ganska uppenbart.
Är det oanfrätt efter det som har skett de senaste 4 åren?
Jag tror att det har stärkts under de 4 åren. Jag tror att från SD-sidan, nu är jag ju inte med där, även om jag, men jag känner ju en del av de här personerna. De söker ju sig medvetet åt den konservativa linjen, och då är ju givetvis republikanerna i USA ser ju sig som ett konservativt parti, så att där har ju byggts broar under de här åren, det är alldeles uppenbart. Men jag skulle säga att det är inte tack vare Trumps personlighet, det är trots Trumps personlighet.
Om vi ska avrunda den här USA-delen, men finns det andra konsekvenser för svensk politik som det som har skett nu i USA kan förväntas ha inom kort? Vad tror Karin och Carl?
Ja, alltså jag tror inte att det här är så bra för Sverigedemokraterna. För även om Mattias Karlsson, precis som du säger Dan, har sagt att han inte personligen är någon stor fan av Trump, så var det, om jag inte minns helt fel, ett citat från honom från den amerikanska valvakan när han sa att han trodde att Trump ändå var rätt person för att ena landet. Och det är väl i dagsläget lite svårt att se att han har fått så mycket belägg för den tesen. Jag tror inte att det kommer få några långsiktiga konsekvenser. Eller kanske rättare sagt så här, jag tror inte att det kommer få några kortsiktiga konsekvenser. Däremot är det ju mycket möjligt att om det här innebär att det republikanska partiet förändras, att det här är liksom så mycket rock bottom att man nu tar någon typ av ny kurs. Jag tror inte att man kommer ta någon dramatisk ny kurs, men om det är så att det republikanska partiet, som ändå har varit en stor inspirationskälla, inte bara här utan över hela världen, gör det, så kan det förstås ha en påverkan. Men jag ska säga att det är fortfarande rätt tidigt att säga, och det beror väldigt mycket på vad som händer kommande året.
Alltså, jag vill anknyta till det som Carl sa tidigare där då, att demokraternas problem är att de också lever i en bubbla. Alltså, väldigt mycket av det som har hänt de här fyra åren kan inte bara ensidigt läggas på republikanernas axlar, utan det finns det som, väldigt mycket av det som hänt är en reaktion mot något annat, där väldigt många människor ser sig som stående utanför samhället, eller som, ja, det är ju det, just detta som har med att man känner sig sedd, man känner sig, och det har ju Trump spelat på hela tiden, va? Man känner sig sedd, man känner sig som en del av samhället, man känner, och där då demokraterna i väldigt hög grad har hoppat på det här identitetspolitiska tåget, som ju innebär att man hyllar olika människors identiteter men glömmer bort en identitet, och det är ju majoritetens identitet, alltså, och då står de och känner sig övergivna, och då får det de här konsekvenserna. Det tyvärr så tror jag inte att demokraterna riktigt har fattat detta. Carl, kanske du skulle resa över och ge dem en lektion.
Det gamla republikanska partiet, Rotary-republikanerna, är ju ganska nära det demokratiska etablissemanget. Det finns en stark tro på globaliseringens fördelar. Det finns en stark tro på det oundvikliga i utvecklingen. Och det är i grund och botten mot detta som människor protesterar. Och eftersom politiska alternativen är så få, så ställer man sig bakom clowner som Trump och konstiga partier i Europa. Därför att det finns ingen riktigt bra röst för de här människorna. Och det som Dan säger, de känner att de inte har blivit sedda. De känner, det är just den här nästan förmjukande domen att få höra att historien är på väg åt en viss riktning. Men ni har inte förstått det. Ni är bara, som Hillary Clinton sa, alltså, ni är deplorables, va? Ni är beklagansvärda figurer. Ni ska sitta ner, ni ska vara tysta och acceptera vart det här är på väg. Och där är det traditionella republikanska partiet är ganska lika det demokratiska etablissemanget.
Ja, måste jag nog ändå inflika att jag tycker nog att liksom, den största identitetspolitiken är ändå USAs sittande president. Jag säger inte emot att demokraterna har gått in på ett identitetspolitiskt villospår, men det går ju inte att komma ifrån att om man pratar om etablissemanget idag och vilka som driver identitetspolitik, så har ju republikanerna tagit det rätt många steg längre än vad nästan några andra har gjort. Och det man kan hoppas på är väl ändå att det här kanske kan innebära en vändpunkt där båda sidor börjar besinna sig och inser att liksom att ha identitetspolitiken som det huvudsakliga spåret, den huvudsakliga konflikten, är väldigt svårt att få att fungera i längden om man vill ha ett fungerande politiskt samhälle.
Det är ändå intressant att demokratiska politiker i USA och vänsterpolitiker i Sverige driver identitetspolitik med en väldig kraft, och sen är oerhört förvånade när en annan grupp än den de ömmar för reagerar med precis samma argument. Alltså man bedriver identitetspolitik för en lång rad etniska och genusgrupper, och så poppar det upp en figur som säger, ja men jag har också en grupp som jag ömmar för, nämligen majoriteten av de här vita protestanter. Men det är ju självklart att man får en sån reaktion. Ingen politisk kraft idag har en intressant idé om gemenskap. Det är problemet.
Om en och en halv vecka ska en ny president installeras.
Ja, nu på eftermiddagen kom beskedet att generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Dan Eliasson, begärt att få lämna sitt uppdrag. Beskedet kommer efter att det riktats hård kritik mot hans resa till Kanarieöarna under julhelgen.
Det jag kan konstatera är att jag tror att Dan Eliasson missbedömde det här, och det har fått stora konsekvenser, och idag har han fått lämna som generaldirektör. Det blev en väldigt kraftfull granskning av Dan Eliasson. Man tyckte att han sa en sak och gjorde en annan sak, och jag tror att han missbedömde den här situationen.
Ekot berättade om det här på 13-dagen, och inrikesminister Mikael Damberg var intervjuad av SVT Nyheter. Han blev alltså inte petad av regeringen, utan det var han själv som ansåg att det nog var rätt sak att göra. Om man får tro det som har sagts officiellt. Karin Svanborg Sjövall, kan det ha gått till precis så?
Men det är ju väldigt konstigt att först säga att Dan Eliasson har avgått självmant, för att sen säga att han har fått lämna. Alltså, man kan inte både ha gått självmant och fått lämna. Har man fått lämna så antyder det att man har blivit ombedd att lämna. Men sen är det väl så rent arbetsrättsligt att regeringen har helt enkelt inga möjligheter att faktiskt tvinga honom att gå. Så har man väl på andra mer subtila sätt fått honom att förstå att det vore väldigt bra om man gjorde det. Och eftersom Dan Eliasson länge har varit lojal med Socialdemokraterna så gjorde han väl det också. Men det är rätt uppenbart att det inte var så att han bara upplevde att det var väldigt trevligt att ligga på en solstol på Kanarieöarna och gärna skulle göra det ett par veckor till, utan att det här var forcerat.
Dan Korn, vad hade hänt om Dan Eliasson hade velat stanna kvar på den här posten?
Ja, då hade han blivit tvingad bort på ett eller annat sätt. Nu känner jag inte till juridiken så som Karin beskriver det här, men jag är övertygad om att han hade fått lämna.
Det som stör mig är att det är ett politiskt problem som man medvetet förvandlat till ett administrativt problem. Och att Mikael Damberg så talar om bedömningar, att det här är en bedömningsfråga. Det är en moralisk fråga, och det är en fråga om karaktär, inte om att göra bedömning. Och jag tycker, nu rör ju det här hanteringen av pandemin. Och det, överhuvudtaget så har det ju saknats ett allvar i hur våra myndigheter och politiker, regeringspolitiker, hanterar pandemin. Och det här tycker jag förstår att man kan göra så här i vissa fall. Alltså för att göra övergången och avskedet smidigare för de direkt berörda så kan man formulera sig på det här sättet. Men när det gäller coronapandemin så tycker jag att man ska vara mycket tydligare från makthavarnas sida. Man ska säga att det här är inte ett riktigt uppträdande. Så här kan inte en ansvarig ämbetsman uppträda. Motiveringen är minst lika viktig som det förhållande att man lyfter undan en person. Det är en fråga om karaktär, och han saknade den karaktären.
Men hur kan då Dan Eliasson ha trott att det här skulle passera?
Ja, det är ganska svårt att förstå, men den frågan kan man ju ställa till Stefan Löfven när han ska shoppa reservdelar till sin rakapparat, eller till Morgan Johansson när han var på sitt köpcentrum och så vidare. Det är väl helt enkelt den mänskliga faktorn, att det är även för politiker, som om några borde vara medvetna om hur konsekvenserna ser ut. När man tummar på vad som borde vara ens förtroende så är det i praktiken svårt för de allra flesta människor att bara sitta hemma.
När det handlar om reservdelar så kan det kanske vara svårt att göra det på nätet. Men Stefan Löfven har idag i en intervju med SVT berättat att han aldrig har handlat någonting på nätet. Och kopplar det till sin generation. Mm. Har ni handlat på nätet någon gång?
Ja.
Det Carl, du är äldre än statsministern, tror jag. Det har hänt. Finns det några motröster i Eliasson-affären? Finns det några som tycker att det ändå luktar lite hysteri över det här och att hans omvittnade skickligheter som chef och ledare, för det är flera som har vittnat om det, borde väga tyngre.
Den här gruppen av beslutsfattare visar ibland en tendens att tro att regler och politik inte gäller för dem personligen, utan de står lite vid sidan om, och just det förhållande att de driver en politik som är god och rättfärdig gör att de själva inte behöver följa det de säger. De är så att säga befriade från detta. Det finns ju en mängd exempel de senaste 30 åren på politiker som har levt på ett helt annat sätt än det de föreskriver för vanliga medborgare. Jag vet inte hur skicklig Dan Eliasson anses vara, men han har ju i vart fall, när han uttalar sig, så har han ju alltid sänt meddelanden som egentligen är sända uppåt till hans uppdragsgivare och knappast ner. För han har ju sagt i huset, och han har ju sagt en massa tokigheter genom sin karriär. Men det är ju signaler upp till regeringen som är väldigt tydliga. Jag förstår vad ni vill göra och jag gör det.
Eva Stenberg, politisk kommentator i DN, skrev så här efter avgången. Hur skulle Dan Eliasson kunna ta ledningen i en ny kris utan att väcka misstanke om att han har en alldeles egen och mer förmånlig regelbok också i den? Slutord Dan Korn om just den här affären.
Ja, alltså det här, hans omvittnade skicklighet. Jag kom ju hit så att tänka på när det här mordet i Mölndal ägde rum, när en kvinna som arbetade på en flyktingförläggning blev mördad, och han efteråt sa, vad har den här killen gått igenom? Han tog sympati för mördaren och inte för den mördade, inte för förövaren och inte för offret. Och liknande, och så kommer jag att tänka på när han sa om att se Jimmy Åkesson fick honom att känna få spykänsla. Jag tycker inte det tyder på en skicklighet. Alltså, han kan ju ha sina personliga åsikter. Han är inte den enda som känner sympati för en förövare. Han är inte den enda som tycker illa om Jimmy Åkesson. Men det kanske är fel att säga det offentligt om man är i den position som han är. Det tyder inte på skicklighet.
Veckopanelen är en produktion från nättidningen Kvartal. Vi är Sveriges minsta mediehus, och det vi gör är helt finansierat genom frivilliga bidrag från vår publik.
Varför jag väljer att prata nu har nog mycket med tidpunkten att göra, och den övergången jag gör i mitt liv från en sak till en annan, från en plats till en annan plats. Om det är någonting man vill ha sagt så är det nu. Nu är tiden att passa på och säga det.
Det låter som att du har lämnat det där, det kriminella bakom dig idag. Om inte det är det du lever, om inte det kommer från den utgångspunkten.
Kan vi ta nästa fråga?
Kan du ta nästa fråga? För drygt en månad sedan publicerade Sveriges Television en knappt halvtimme lång dokumentär om rapartisten Yasin. Exklusivt Yasin. 4 dagar senare anhölls artisten i sin frånvaro misstänkt för stämpling till människorov. På nyårsafton greps han och han är nu häktad. Han har tidigare dömts och suttit i fängelse för grovt vapenbrott. Han har också suttit häktad i 3 månader misstänkt för mord, men den utredningen är nedlagd. Yasin Mahmood har haft stora musikaliska framgångar samtidigt som han enligt flera medier har kopplingar till ett kriminellt nätverk. Ni hörde ett kort avsnitt ur SVT-programmet. Artisten intervjuades av P3-journalisten Johannes Chakar. Det har varit en kulturdebatt om det här. Ger häktningen av Yasin anledning för medier och strömningstjänster som Spotify att ta bort artiklar och låtar? Eller har artistens kriminella gärningar inget med hans hiphopmusik att göra? Vad är det ett dilemma här? Vad säger panelen, Karin?
Det svåra med den här debatten är väl egentligen mer hur man ska kunna säga att det är ett problem att hans musik får spelas om man inte samtidigt kan formulera någon slags princip som är mer allmängiltig, som inte bara handlar om det här enskilda fallet. Jag tror att de flesta håller med om att det här inte verkar vara en uppbygglig person. som skriver uppbygglig musik. Frågan är ifall det ska vara ett kriterium för att bli spelad i public service. Om man tar Spotify exempelvis, så under MeToo-debatten så bestämde de sig för att de inte skulle spela R. Kelly, som har en liksom dokumenterad ganska vidrig kvinnosyn, och ett antal brott innanför västen. Men de spelar ju enormt många artister som ger uttryck för precis lika misshagliga åsikter, och där det aldrig kommer upp. Och jag tycker att det här blir, liksom, det blir svårt att se på vilket sätt det skulle vara fel av P3 att spela hans musik. Sen kan man diskutera lämpligheten genom ett pris. Men även där måste man säga att om man inte tycker att han ska kunna vara föremål för ett pris, så måste man ju kunna motivera någon typ av princip även runt det.
En som har varit kritisk mot den här SVT-intervjun är Hanif Bali, moderat riksdagsledamot, och han har kallat programmet för en hovdokumentär. Han sa i en debatt i Aktuellt i veckan att kärnan i artisteriet är kriminaliteten som han är med och utför. Carl Hamilton, vad är din take på det här?
Jag tror att man ska skilja mellan konstverket och konstnären. Om konstverket är till exempel rasistiskt, då tycker inte jag att det ska visas eller spelas i stora medier. Men om konstnären är på det ena eller andra sättet i någon mening en förkastlig person, det är ju ett klassiskt problem, och det finns en lång rad stora konstnärer som personligen uppvisar i stort sett alla mänskliga brister man kan tänka sig. Men det är inget bra argument för att censurera deras konstverk. I den dubbelheten måste vi som människor kunna leva. I det här fallet så verkar det mer som att reportagen och journalistiken kring konstnären Yasin är problemet snarare än hans konstverk.
Dan Korn?
Jag kommer att tänka på det här med konstverket. Där har vi ju det klassiska exemplet i historien. Wagner, ska man lyssna på Wagners musik eller inte? Wagner skrev antisemitiska böcker. Men hans musik gillar många, och man blir inte antisemit av att lyssna på Wagner. Men däremot, om konstverket och personen hänger ihop med en sorts stjärndyrkan, och där det ingår i den människans personlighet som han själv liksom promotar om sig själv, där det ingår det kriminella, då är det en annan sak, och det är där Yasin-byn blir problemet. Vi har ett historiskt sett i artister i Sveriges Radio vars skivor inte skulle spelas. Det klassiska exemplet är Johnny Bode, som ju gjorde alla möjliga brott man kan tänka sig, men han sjöng ju om den vackra pelargonian, om den lilla röda stugan vid grinden och sådana där saker, alltså helt harmlösa saker. Varför ska man inte kunna spela det? Trots att han själv då sysslar med förskingringar och var nazist och höll på sådana där saker. Men här är ju liksom i Yasins fall så är ju liksom hans konstverk och hans person, det går ju i ett, va? Det går ju inte att frikoppla det ena från det andra, och han är ju då en förebild, han är en person som många ungdomar ser upp till.
Och vilken slutsats drar du då om det stämmer som du säger?
Ja, där blir det ju problemet då att eftersom han själv framstår då som en förebild för dagens unga, och det är där problemet uppstår. Om en person som offentligt leker med pistoler och såna här grejer, liksom en förebild som andra människor vill kopiera och ta efter, då uppstår ju problemet där, va? Det är inte så att det är en del som man försöker hålla och liksom skyffla undan liksom, utan det är en del av hans offentliga roll, så att säga.
Alltså, det är ett knepigt problem. Hur ska man göra med rock'n'roll på slutet av 60-talet och början av 70-talet, där man förhärligade droganvändning? Det finns en platta som heter Sgt. Pepper's Lonely Band, där en av låtarna lär förhärliga LSD.
Lonely Hearts Club Band, om jag får be.
Förlåt?
Lonely Hearts Club Band, om jag får be. Du menar Lucy in the Sky with Diamonds?
Jag ska ju förbjuda den, för det är ju onekligen ett, och så vidare. Man kommer in i det. Jag stör som hyllningsartiklar till artister och konstnärer som har vissa, som har åsikter och lever på ett speciellt sätt. Men det är när man börjar förbjuda konst därför att konstnären är på ett speciellt... Jag tycker Dans analys är
är subtil och tankeväckande, men konsekvenserna är svåra att hantera.
Det finns så många fall där, alltså där just det gränsdragningsproblemet blir så uppenbart. Torsten Flink som skulle vara med i Melodifestivalen, han blev ju portad eftersom han då stod åtalad. Jag minns inte om han var häktad eller inte.
Han hade bankat i en motorhuv, det var ett bråk i trafiken. Men han stoppades från Melodifestivalen.
Från Melodifestivalen. Då var just argumentet att det skulle liksom bara glorifiera en våldshandling. Det här var ju dessutom en ganska pinsam, en ganska töntig situation. Alltså, men man ändå tänkte att liksom Melodifestivalen, det är ju barn som tittar på det här. Och liksom, hur ska de tolka det faktum att liksom Torsten Flinck är med? Och innebär det att SVT då ska ställa sig bakom hans gärning? Jag tyckte den debatten var ganska absurd.
Avslutningsvis, jag fastnade för en Karin Olsson som är kulturchef på Expressen och ibland är med i Veckopanelen. Hon har skrivit om det här. Hon hade inte samma uppfattning som Hanif Bali, och en mening i hennes text Expressen om mediernas utmaning vad gäller gangsterrap. Många journalister famlar efter ett sätt att hantera den här kulturyttringen som faktiskt kräver både musikkritikernas och krimjournalisternas kompetens. Det är reportrar att söka efter. Ja, vi har kommit till punkten veckans person eller veckans ord. Kära panelister, Carl Hamilton, Karin Svanborg Sjövall och Dan Korn. Vem vill börja? Dan kan börja.
Jag tycker den självklara kandidaten för detta heter Jake Angeli, 32 år, från Phoenix, Arizona.
Jaha.
Mannen med pälsmössan och
honen.
Han gick från att vara totalt okänd till att bli en megastjärna över, inte över en natt utan på minuter bara. Så han är min kandidat.
Har du kollat vad han har i ryggsäcken och ideologisk grund och så vidare?
Ja, det har jag gjort. Jag har läst hans Twitterkonto och jag har läst lite olika saker och sånt där. Han har varit med och demonstrerat i det här Extinction Rebellion tidigare. Han dyker upp där det rör på sig och där det händer saker. Men han är också med i den här QAnon, de här Det är ett typiskt exempel på detta som Fukuyama kallade såna här megalotymi, alltså människor som där vars personlighet måste finnas plats för.
Tack för din nominering, Karin.
Jag är också en amerikan. Jag skulle vilja nominera Tom Cotton som är republikansk senator från Arkansas. Och det är, han tillhör Trumps verkligen inre kärna. Man har länge vetat att man behöver hålla koll på honom. Han har liksom länge, man har pratat om att det här är liksom kanske nästa presidentkandidat för republikanska partiet. Han tror jag blev känd i en lite bredare krets i somras därför att New York Times gjorde sig skyldiga till ett publicistiskt haveri när de först publicerade en artikel som han skrev där han argumenterade för att man borde skicka in armén för att hantera upploppen som var då. Var på New York Times som drog tillbaka den här artikeln just på grund av själva kritiken. Och jag orsakade sig själva ganska stor publicitetsskada. Men det är en bisats. Skälet till att jag tycker att han är intressant i det här sammanhanget, det är att han just mot bakgrund av den artikeln, när han sa just att liksom, prior just nu måste vara att värna lag och ordning, faktiskt också nu till slut stod upp för det när Kapitolium stormades. Han vände sig mot Trump, han vände sig mot sina egna kollegor som inte ville att man skulle befästa valresultatet. Och det här tycker jag är intressant också därför att det ger en bra indikation tror jag för den höger över hela världen som vill göra sig trovärdiga kring lagordning. Nämligen att om man tittar på det som har skett de senaste dagarna och inte förstår allvaret och spelar ner det, så tror jag att man gör sig själv en extremt stor okänd.
Tack, Carl.
Ja, det blir en amerikan här också. Nämligen senator Ted Cruz från Texas. Han blev känd första gången som nyvald senator när han stängde ner hela amerikanska offentliga sektorn genom att så kallat filibustra i 21 timmar. Det vill säga han talade tills han stupade, och han blev djupt avskydd av både republikaner och demokrater, men blev i ett slag en berömd person i de här höger, populistiska högerkretsarna. Han har en enorm förmåga att alltid vara feltajmad. Så att på det republikanska partikonventet så höll han då ett tal som var skeptiskt till Trump och sa att han inte kunde stödja hans kandidatur. Sen kom han att svänga 180 grader och älskar Trump över allt annat på jorden. Och nu härom kvällen så höll han ju ett synnerligen skenheligt tal bara minuter innan mobben slog sig in i Kapitolium. Och om Ted Cruz har kallats för en orm insmörjd i vaselin.
Ja, det är bra. Det var mustiga förslag. Jättetack till dagens panelister, 2021 års första veckopanel. Carl Hamilton, Dan Korn och Karin Svanborg Sjövall.
Tack.
Tack.
Ja, vi har ju kommit igång så smått på kvartal efter jul och nyår, även om vi är inte uppe i riktigt full fart än. Jag kan tipsa om ett par texter på vår sajt. En handlar om kinesisk science fiction. Ett glödhett litteraturfenomen som, likt en trojansk häst, diskuterar aspekter av Kina och landets utveckling som annars är tabu. Texten om science fiction i Kina är skriven av Erik Mo Velin. En annan text beskriver brister i det svenska krishanteringssystemet. Artikeln är författad av Christian Ur som forskar om riskhantering och samhällssäkerhet. Krishantering är en speciell konstform med särskilda krav. Nästa vecka är fredagsintervjun tillbaka och en ny veckopanel. Håll er uppdaterade. Håll avstånd och tänk själv. Tack för idag.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.